Domsunda. Jag vet inte vad du har för relation till domsundan och till domen. Och var iväg på andakter på våra äldreboende tillsammans med en av våra grupper i torsdags. Och då pratade jag lite om det, att i alla fall hos mig så kan ordet dom och domsunda skapa lite sådär, inte jättepositiva vibbar, utan man känner att ja, nu får man skärpa sig. Nu är det någonting som ska bedömas hos mig. Och så försökte jag säga någonting om att advent kommer sen, om att sen så, som betyder ankomst då, att han ska komma. Och att vi, det är det som vi ser fram emot, att han ska ställa allt till rätta igen. Att allting ska bli som han hade tänkt och att vi får vara med honom. Domsunda har vi firat, eller kallat det, sedan 1686, står det i Wikipedia. När Matteus evangeliet 25 kapitel blev predikotext. Där det berättas om hur vi ska en dag få stå inför Gud, och där han ska sortera upp människorna efter hur vi har agerat, vad vi har gjort. Det är den här bilden att han kommer berätta för oss vad vi gjorde, och så kommer vi svara på det där. Det står ju bland annat så här i när han tala till en av grupperna, så kommer de att svara: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, och törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig som främling och hjälpte dig, eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Och kungen ska svara dem: sannerligen säger jag er, när ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder, då gjorde ni för mig. Det finns en förvåning i svaret. När gjorde vi det här? När gjorde det så att vi fick räknas till de som fick tillhöra de rättfärdiga? Det finns en förvåning, och den förvåningen är det jag tänkte fokusera på idag. Inte på Matteus texten. Vi ska läsa ifrån Romarbrevet 8 idag, har jag tänkt. Vers 1 har blivit någon form av tema, liksom anslag i den här predikan. Vi kan ta upp den om den finns här. En kort vers. Det blir alltså ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus. Det blir ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Det finns liksom saker som vi kommer att ställas inför. Men det som är sanning är att i Jesus, när vi är i honom, så finns det ingen fällande dom. Du kan vara trygg hos Jesus. I Johannes 3:16 så läser vi ju om att Gud sände sin son till världen för att han älskade dig, för att han älskade varje människa, och för att i honom så ska vi ha evigt liv. Att inte Jesus kom inte för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. I Jesus så finns det ingen fällande dom, utan i Jesus så finns det frikännande, befrielse. Om man fortsätter i Romarbrevet så står det: för andens lag som ger liv genom Kristus Jesus har gjort oss fria från syndens och dödens lag. Andens lag, den som har ihop med att följa Jesus, att få vara i Jesus, att ha sitt liv i Jesus, den har gjort oss fria från syndens och dödens lag. Den lagen som var sann, som var liksom en god, liksom Guds vilja, lagen, men som vi inte klarade av att uppfylla i oss själva. Men att leva efter andens lag, efter det som vi blir inneslutna i Jesus, det har gjort oss fria, befriat oss från det som band oss. Den här förvåningen, tänker jag, som de rättfärdiga hade i Matteustexten. Det är för att det kommer så naturligt. För att det är någonting som är nedlagt i dig naturligt. Vi läser om att Gud ska lägga sin lag i våra hjärtan genom sin ande. Lagen placeras in i ditt hjärta genom den heliga ande. Så att det är någonting som du lever i, som blir en naturlig konsekvens. De hade inte förstått att de hade gjort detta för Jesus. Men de hade gjort det för människor omkring sig. De hade mött människor med Guds kärlek, med Guds kraft, med en god hälsning. När de hade besökt människor som var sjuka, som var i fängelse, gett dem kläder. Det hade varit naturligt för dem, som ett naturligt utflöde ur deras liv, på grund av att de hade Guds ande i sitt liv. De hade fått lagen inne i sitt liv, och därför blev det en naturlig konsekvens. Åt alla som tog emot honom, säger Johannes, gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som inte är födda genom blod eller köttets vilja eller någons mans vilja, utan av Gud. Gud har fött dig. Gud kan föda någonting nytt. Det har inte liksom med våran prestation att göra eller någon annans prestation. Utan Gud föder detta i en människas liv. Han föder på nytt. Han skapar nya förutsättningar som inte bygger på våran förmåga eller våran prestation. Det är det som är skillnaden. I oss själva så är det inte möjligt. Men i Gud så är det möjligt. Och därför kan Paulus säga i vers 4 i Romarbrevet 8. Därför kunde rättfärdighetens krav uppfyllas hos oss som inte leds av vår mänskliga natur utan av anden. På grund av vad Jesus har gjort, på grund av att Gud har fött någonting i ditt liv, så kunde rättfärdighetens krav uppfyllas hos oss. För att vi leds inte av en mänsklig natur utan av anden, utav Gud. Han har skapat någonting, fött någonting i ditt liv som får växa, som får utvecklas, som får bära frukt. I vers 5 så står det: de som styrs av sin mänskliga natur tänker på sånt som tillfredsställer den mänskliga naturen. Men de som styrs av anden tänker på sånt som överensstämmer med anden. Att få låta Guds ande leda. Att låta det som Gud har placerat i ens liv få bubbla upp. Få forma ens tankar. Få uppfylla ens liv. Det är sånt som överensstämmer med anden. Det som Gud vill göra finns nedlagt i dig. För om Gud, i vers 9 så står det: men om Guds ande bor i er, styrs ni inte av er mänskliga natur utan av anden. Och om den som inte har Kristi ande tillhör inte ens Kristus. Det finns liksom inte någonting, det här som vi säger ibland att, ja, men att nästan som att den helige andes gåva och sådär, det är någonting extra eller något plus, någon bonus. Men det här att du har Guds ande i ditt liv, det är att du bekänner Jesus som frälsare i ditt liv. Då har du Guds ande, då finns han i ditt liv, då börjar det nya livet, då börjar vandringen med honom, då skapas de förutsättningarna att kunna vandra med på den vägen som anden leder. Att vandra på den vägen som Gud vill att du ska vandra på. Som det blir en naturlig följd av din vandring. För vi i första Korinthierbrevet säger Paulus i det andra kapitlet: vi har inte fått den här världens ande utan Guds egen ande, så att vi kan veta vad Gud i sin nåd har gett oss. Han har gett oss någonting. Vi har inte fått den här världens ande som liksom leder bort från Gud, utan vi har fått hans ande, Jesu egen ande, samma ande som Jesus hade när han gick här, som ledde honom rätt, som ledde honom på den vägen som var den goda, Guds goda vilja. Samma drivkraft, samma källa finns i ditt liv. Och i Romarbrevet i det 12:e kapitlet så står det att vi har inga skyldigheter mot vår mänskliga natur, så att vi måste leva efter den. Det finns alltså en möjlighet, jag sa det förra veckan också, det finns en möjlighet att gå den här vägen. Ibland kan vi känna att det känns så omöjligt när vi liksom tänker på allt som vi borde göra, allt vi borde klara av, hur vi borde leva. Och så känner vi att vi misslyckas, och för det gör vi ju. Men Gud har lagt ner en källa i ditt liv som gör att den här vägen är möjlig. Som gör att det är möjligt att leva på det sättet som Gud vill att vi ska leva. Och det blir liksom inte en kramp i det, utan det finns en kraft i ditt liv som du kan få ta emot. Det finns en källa i ditt liv som du kan få dricka av, som vi får välja att följa, som vi får välja att använda, som gör det möjligt att älska mer än vi älska andra mer än vi vill att de ska älska oss, som gör att vi kan ge mer än vi behöver ta, som gör att det finns en generositet i våra liv mer än att vi behöver ta och vara egoister, utan att det finns blir som ett överflöd, ett utflöde, precis som det är i Gud, att han är den som vill ge. Det är liksom, han ger och ger och ger igen. Det finns en överflöd i skapelsen, det finns ett överflöd i nåden. Gud är ett överflöd. Och på samma sätt, när Guds ande finns i ditt liv, så finns det en möjlighet till överflöd. Sen så varierar ju, så är vi i olika situationer och vi behöver bära varandra. Ibland så har jag ett behov och då får du vara med och välsigna mig. Och ibland så har du ett behov och jag får vara med och välsigna dig. Det här att få vara med och välsigna varandra, det är också en del i detta. Jag menar inte att det alltid är lätt, att det alltid är liksom, men att det finns i Guds församling och i våra liv ett utflöde från Guds ande, en gåva som Gud vill ge. I Apostlagärningarna 2, första pingstdagen, så står det att alla blev fyllda av den helige ande. Gud fördelade sig på alla de som var samlade, och alla blev fyllda av den helige ande, började tala nya språk som anden ingav dem. Gud blev utgjuten över alla. Guds ande blev utgjuten. Förut så fanns det ju liksom i Gamla testamentet enskilda profeter och enskilda människor som blev smorda. Men från den tiden så blev alla smorda med den heliga andes gåva. Så att vi kan ha gemenskap med Gud, så att den källan kan finnas inmonterad i våra liv och bubbla upp. I vers 15 och 16 i Romarbrevet 8 så står det: ni har inte fått en ande som förslavar er i rädsla. När anden gör er till Guds barn som kan ropa till Gud: pappa, min far. Anden vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Det finns liksom en gemenskap. Det finns en närhet, en intimitet som är möjlig. Som gör att Gud känner dig. Han vet din situation. Han vet vad du behöver. Och du kan få möta honom. Kan få uppleva honom personligt i ditt liv. Men också uppleva hur du får vara med och möta andra människor. I Galaterbrevet 5 så säger Paulus så här: syskon, ni kallar det till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla mänskliga natur, utan tjäna varandra i kärlek. Det finns en frihet. Det finns ingen fällande dom för den som är i Jesus. Men det betyder inte att vi ska liksom ta det som inteckning och bara luta oss tillbaka och strunta i varandra. Utan att det där är också någonting som skapar en förutsättning för att tjäna i kärlek. Det finns liksom en gåva som är given, som vi får ge vidare. Att ta emot gåvan och ge den vidare till andra människor. Att tjäna i kärlek. Precis liksom som Jesus tjänade i kärlek. Han kom inte liksom för att bli betjänad. Han kom för att tjäna. Det blir liksom någonting som får prägla våra liv. När vi går med anden, när vi går med Jesus, så får vi präglas av Jesu person. Jesu hjärta blir ditt hjärta mer och mer. Paulus säger: jag uppmanar er därför att låta anden leda er, så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. Vi har en kamp i våra liv. Det finns någonting som vill dra oss bort från Gud. Och det finns, Gud vill att vi ska vara nära honom. Den helige ande vill leda oss in i Guds gemenskap. Låt anden leda er. Du har ett val. Du har ett beslut att fatta. Idag vill jag gå med Gud. Idag vill jag välja att lyssna på Guds röst. Idag vill jag söka Guds vilja. Det är liksom inte påtvingat. Det är inte någonting som du tvingas in i, som Gud forcerar dig in i. Men det är varje dag en gåva, ett erbjudande från Gud. Att han vill gå med dig idag, att du ska få upptäcka mer av vad han har gjort i ditt liv. Vad han har förberett för dig. Dörrar som han vill öppna, människor som han vill att du ska möta. Situationer han vill att du ska få gå in i och ge en hälsning kanske och förmedla någonting till en annan människa. Vi ska inte, detta är ju ingenting som vi gör då i egen kraft, eller som Gud lämnar oss utsatta och ensamma att klara av själva, som ni förstår. Jesus säger att när vi sitter i honom, när vi umgås med honom, när vi lever med honom, så kan vi bära frukt. Jesus säger: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han mycket frukt. Utan mig kan inget göra. Det är i gemenskapen med Jesus. Det är inte det här att jag ska känna, åh, idag måste jag göra någonting bra för en annan människa. Nu måste jag liksom lyckas. Nu måste jag prestera. Men att gå med Gud. Att liksom leva nära Jesu hjärta. Och låta honom leda en. Att låta anden leda en. Hans ande. Låta inflödet från stammen komma in i mitt liv. Att få ta emot Guds välsignelser. Det är det första. Lära känna Jesus. Leva med Jesus. Vara med Jesus. Och att det då får bli en konsekvens. Att det får bära en frukt i mitt liv. I Galaterbrevet 5 och 22 och 23 så säger Paulus: men andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sånt. Det här är saker som stämmer med Guds lag, med Guds goda vilja som han gav uttryck för, men som inte blir en prestation utan blir en konsekvens, blir en frukt av att vi lever med Gud, att vi sitter fast i stammen. Så föds detta i våra liv. Kanske är vi förvånade. Kanske är människor omkring oss förvånade att våra liv förändras. Att vi liksom bli mer och mer lika Gud, som är Guds vilja. Att när vi sitter fast i stammen, så blir det här liksom karaktärsdrag över våra liv. För att det är karaktärsdrag hos Jesus. Att den här kärleken som Gud ger, den präglar mitt liv. Den glädjen som Gud har över mig, den får bli en glädje som jag kan ha över andra människor. Den friden som du upplever, den får du sprida där du finns. Trofasthet. Gud är trofast mot dig. Du får vara trofast där du finns. Han är god. Och den godheten liksom präglar ditt liv. Det finns en mildhet, en självbehärskning över över ditt liv. Och den får också prägla dina relationer. Då kan vi uppfylla lagen, säger han. Lagen är inte mot sånt. Det här är sånt som är lagen i för. Och inte liksom att som Israels folk hade ju lagen given. Och man försökte, fariserna försökte verkligen, alltså vi kan läsa i Nya Testamentet och tycka att fariserna inte är liksom är the good guys. De liksom, men de ville verkligen lyckas följa lagen. De hade liksom skrivit massa regler för att man skulle liksom lyckas, för man såg hur hopplöst det här var. Så de hade liksom detaljerat ner, så här måste vi göra för att liksom exakt kunna liksom uppfylla varje punkt i lagen. Och man var stenhård och det blev liksom ingenting, kom inte inifrån utan det kom utifrån, det kom som en, någonting som band, som förslavade. Men Gud vill inte det. Gud ville att det här skulle födas i hjärtat. Skulle vara en möjlighet genom att vi blev lika Gud. Om vi lever i anden ska vi också låta anden leda oss. Alltså att vi får vara Guds barn. Vi får ha gemenskap med den heliga ande. Vi får höra hans röst. Och också våga att han leder oss i våran vandring. Att vi får upptäcka hur han öppnar dörrar, hur han stänger dörrar. Hur han visar oss på situationer där vi får vara med och förmedla en hälsning. Där den här frukten som får växa i ditt liv får bli till glädje för människor omkring dig. Att de får ta emot den här frukten som en gåva. För de behöver den. Och du får ta emot från någon annan. Att frukten får välsigna. Den är ju till för människor omkring dig. Och den får vara en konsekvens av din gemenskap med Gud. Vi klarar ju inte det här själva. I vårt kött. Inte... liksom, vi ska inte leva efter lagen utan vi ska för att sen få kalla oss rättfärdiga, utan vi kallas rättfärdiga på grund av vad Jesus har gjort. Och det finns ingen fördömelse, det finns ingen dom som kommer att klassa ut dig om du vill ha med Jesus att göra. Och då kan vi liksom slappna av. Då kan vi bara släppa garden och känna, och sen kan anden börja sitt verk i oss. I gemenskapen så kan vi få formas. I ensamheten med Guds ord, i ensamheten i bönen, i gemenskapen i församlingen med några syskon runt i en hemgrupp eller i den stora gemenskapen så här. Att vi får upptäcka vem han är, vad han har gjort för oss och bara fascineras och uppfyllas av hans personlighet. Av hans ande, av hans liksom karaktärsdrag. Man blir som med den man umgås, brukar vi säga. Och det är verkligen sant när det gäller Jesus. Om det gäller någon så gäller det Jesus. Om du är med Jesus så påverkas du av det. Ju mer du är med Jesus, ju mer märks det. Det står i Nya Testamentet att de kände igen lärjungarna som att de hade varit med Jesus. Och jag tror att det inte bara var att de hade sett dem ihop. Utan de såg att här fanns någonting som hade präglat dem. Det hade påverkat dem. När de mötte människor så märkte de att det var ju så här Jesus gjorde. Vi kan se att när de berättar om Petrus och Johannes och de där. Hur de gick och gjorde samma saker som Jesus hade gjort. För de hade sett på hans liv, de hade präglats av det. Och de fick gå och ge det vidare. Det här är liksom inte en omöjlighet. Alltså det som domsöndan kommunicerar med mig, ordet domsönda, det gör en oro eller en tyngd eller en rädsla för att jag ska bli avslöjad. Men Gud vill förmedla till dig att domen har han tagit. Domen har han burit. Konsekvensen av det som har blivit fel i våra liv, det har Jesus en gång burit. Och nu så finns det en gemenskap med Gud som kan prägla ditt liv, som kan leda ditt liv, som kan bära en god frukt i ditt liv. Du har fått Guds ande. Och anden vill leda dig varje dag. Men vi behöver välja att följa anden. Gud tvingar sig inte på oss, varken när vi ska ta emot honom första gången, men inte heller varje dag. Han vill att vi ska söka honom, för han vill ha gemenskap med oss. Han vill att vi ska få upptäcka mer av vad han har att ge, mer av vad han har förberett för oss. Han vill att vi ska söka hans vilja, hans väg, hans gåvor, så att vi får ta emot det han har, så att vi kan ge det vidare. Han vill att vi ska leva liv som berättar för människorna att det inte finns en dom som vill, att Gud inte vill döma dem. Det var ju därför Jesus kom, för att berätta att Gud inte är arg på människorna, utan att Gud älskar oss människor. Han ville visa att det fanns, att Gud ville öppna vägen tillbaka till gemenskap. Precis som vi kan läsa om ända från skapelseberättelsen när människorna, eller från syndafallet när vi gick bort ifrån Gud. Hur Gud sökte att vinna människan tillbaka. Sökte att öppna vägen tillbaka. Gud vill inte döma. Domen är att vi inte vill ha med Gud att göra. Att vi väljer bort Gud. Att vi inte vill gå med honom. Att vi inte vill ha med Gud att göra. Det är konsekvensen av att vi... Då tvingar sig inte Gud på oss. Gud tvingar sig inte på någon människa. Han tvingar inte någon att ta emot förlåtelse och upprättelse. Men om vi vill ta emot det, så vill han ge det. Han är så mån. Han söker. Alla de här berättelserna om kvinnan som är ute och letar reda på det här myntet. Eller den förlorade sonen som Gud, fadern längtar efter. Det här, eller det förlorade fåret som fåraherden är ute och söker efter. Det är ju Guds hjärta för dig och för mig och för varje människa. Jag vill hitta varje människa, varje skapelse som jag har gjort. Gud vill ha gemenskap med dig. Han vill berätta för dig att det finns hopp. När vi är bortsprungna, om vi har tappat bort oss, gått vilse, om någonting har hänt, så kan vi få panik och känna, vad gör jag nu? Och då vill Fadern möta dig och säga, jag är här. Jag är inte arg på dig för det som har hänt. Jag vill hjälpa dig, jag vill upprätta dig. Jag vill innesluta dig i min gemenskap. Och han ger oss möjlighet att leva liv som behagar honom. Inte på grund av att vi lyckas följa varje regel varje stund. Men för att vi i gemenskapen med honom kan leva i nåden. Kan leva i förlåtelsen. Kan leva i Guds liksom utflöde av kärlek. Som sen bara får gå vidare genom ditt liv. Och bära en frukt för människor omkring dig. Och ett löfte, ett vittnesbörd. Om att Gud älskar varje människa du möter. Guds rike är inte bara ord utan kraft. Gud har gett det som behövs för att vi ska kunna leva med honom. Han har gett oss möjlighet att leva det livet som han har förberett för dig. Han har inte lämnat oss liksom för att vi ska klara detta själva. Han gav oss en hjälpare. För att vi ska kunna leva det livet som han kallar oss in i. Det hade inte varit schysst att säga att vi kan leva det livet. Och sen lägga det på oss att klara av det. Utan han gav oss alla möjligheter. Han köpte oss fria. Och han gav oss kraften. Och i hans gemenskap så kan vi få uppleva det där att. I ett möte med en människa att man får ge en, man kanske inte ens, man tänker inte på det, men jag fick vara med och välsigna en annan människa på grund av att jag lät mig ledas av Gud. Att han hade ett ärende till den där människan som jag inte ens kanske förstod. Herre, när gjorde vi detta? När var vi, välsignade vi de här människorna? När gjorde vi det här? Det har du gjort mot det här, när du gjorde det mot en av mina minsta, så har du gjort det mot mig, säger Jesus. Förvänta dig att Gud ska använda dig, att Gud ska låta sin frukt växa i dig på grund av din gemenskap med honom. Sök först Guds rike, säger Jesus, så ska ni få det andra också. Var med Jesus, umgås med honom, lär känna honom, låt hans personlighet prägla dig, låt hans ande leda dig, så är domen inget problem. Domen har Jesus tagit hand om. Det finns ingen fällande dom, det finns en upprättelse, och det budskapet gäller varje människa. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig, Herre, för att du älskar oss så mycket, Herre, att du bar våra synder på korset. Tack, Herre, för att du älskar oss så mycket så att vi inte behöver vara oroliga, utan att vi kan få komma till dig frimodigt, kalla dig pappa. Tack, Herre, för att du inte lämnar oss ensamma, utan att du gav oss av din egen ande, hjälparen, Herre. Tack för att det gör det möjligt för oss att leva liv som behagar dig. Inte på grund av att vi lyckas, men för att du präglar våra liv och att det får bära en frukt i våra liv, Herre, som behagar dig och som kan bli till välsignelse för människor omkring oss. Och jag ber dig, Herre, för oss som är samlade här idag, att vi ska få se hur frukten får växa till i varandras liv. Herre, att vi får uppmuntra varandra, att vi får välsigna varandra, att vi får bära varandras bördor, Herre. Herre, låt din kärlek prägla våra liv, låt din ande leda oss, Herre. Så att människor får höra, så att ditt rike får bre ut sig, Herre. Tack, Herre, för att vi får vittnesbördet i din berättelse i Matteus 25. Att vi kan få tjäna dig och kanske vara förvånade över att vi får vara med, Herre. Tack, Jesus Kristus, för vad du gör. Tack hur du bygger din kyrka. Tack för vad du har, den hälsning du har till hela världen, Herre. Herre, vi ber dig nu för den här dagen. Jag ber dig, Herre, att vi var och en ska få vara till välsignelse för någon människa vi möter. Herre, att vi får vara med och ge ut, Herre, från ditt hjärta. Tack att vi ska få bli med, lära känna dig och få ge vidare till människor. Tack, Herre. Tack för din stora kärlek. Tack, Herre, för din nåd. Tack för mina vänner, Herre. Tack för att du ser oss, Herre, att du känner oss, att du älskar oss, Herre. Halleluja. Amen.